Ja, Guds frid allesammans och varmt välkomna att vara med i det här mötet då. Vi ska ha bibelstudium. Det är alltid välsignat att läsa Bibeln, att dela Guds ord. Och jag ska inleda med att läsa två verser ifrån Bergspredikan. Det är Jesus som talar här då, i Matteus 7, vers 13 och 14. Amen. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Det här är grundläggande undervisning som Jesus ger. Han talar här om två olika vägar. Och det står här att den här breda vägen då, att många vandrar på den. Och då tänker jag så här, att alla dessa människor som vandrar på den här breda vägen, de gör väl inte det för att hamna i fördärvet. De är helt enkelt inte medvetna om vart den vägen leder någonstans. Men Jesus, han deklarerar här, så är det. Det finns en bred väg och där vandrar många människor. Men dess slut är fördärv. Ibland så får vi den här uppfattningen att den breda vägen, det är den här lätta, ja, en lättsam och en bekväm väg. Men det är inte sant. Verkligen inte. Och om man ser ut över mänskligheten, och vi ser ut över människor som inte har tagit emot Jesus i sina liv, om vi ser hur mycket oro det finns, hur mycket ångest och rotlöshet vi kan möta oss människor, man har helt enkelt hängt upp sitt liv på en falsk trygghet, eller man har byggt det på en lögn helt enkelt. Och det är så, när man inte har fått möta Jesus i sitt liv, när man inte har fått sin synd förlåten genom Jesu blod, då lever man i en lögn. För det är Jesus som är sanningen. Han är livet. Pris för Gud. Jesus, han ger en förklaring. Han talar exempelvis i Johannes kapitel 8. Vi kan läsa härifrån vers 31. Det står att Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Det här är lite märkligt. Här talar han till en grupp judar. Och det står, de hade kommit till tro på honom. De trodde alltså på Jesus. Och det är ju en förutsättning. Vi behöver tro på Jesus. Men Jesus sa så här till dem: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarar honom: vi är Abrahams barn. och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Det var en grupp judar, än en gång, som trodde på Jesus, kan vi läsa. Men när Jesus talade vidare så var det något som tog emot, alltså, eller som det fanns motsatsförhållanden inne i deras egna liv. Något som gjorde att man stötte ifrån sig det här budskapet. Och jag tror vi kan spegla det här, den smala vägen och den breda vägen. Det är lätt, vi kan tro på Jesus, men det handlar också om att följa honom. Att vandra tillsammans med Jesus. Och det för med sig smälek. Jesus själv, han talar om förföljelse till och med. Jesus talar om att det kostar på. Man får ta ett kors, alltså sitt kors, och följa honom. Jesus talar om lärjungaskap. Att man ska förneka sig själv och ta upp sitt kors och följa Jesus. Det finns många bibelsammanhang som lyfter fram just det här. Men det är som att det är två vägar. En smal väg tillsammans med Jesus. Och en bred väg. Oavsett om den är fylld av plågor eller om det går som dans på rosor, så är det en bred väg och den leder till fördärvet. Den enda väg som leder till livet, det är med Jesus. Att säga ja till Jesus och följa Jesus på den vägen. Pris för Gud. Jesus, han fortsätter så här. Vi är fortfarande i Johannes 8. Vi går till vers 44. Det har hettat till mer här under samtalet. Och Jesus säger till judarna då: ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Vilket påstående. Och så fortsätter han: han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Här har vi en beskrivning som heter duga, som Jesus själv säger: här har du djävulens rätta element, alltså. Han är en lögnare. Han förför, han luras, han bedrar människor. Och för människor bort från den här smala vägen. Och så lockar han in människor med lögner på en väg som leder till fördärvet. Mycket målas upp som lycka med makt och så vidare. Och vi vet ju det, världen lockar oerhört. Man erbjuder nöjen, kultur, musik, religion, religionssekretism, och så talar man om friheten och lyfter något som är väldigt typiskt och som jag tycker blir mer och mer vanligt. Det är hur alla de här företeelserna som vi ser i tiden, de blir mer och mer aggressiva mot Bibeln, mot budskapet om omvändelse, om tro på Jesus, mot de här bibliska värderingarna som har med skapelsen att göra, vår identitet och så vidare. Det finns Man talar om frihet och så flyttar man liksom det här fokuset mot den som vill lyfta fram vägen med Jesus som den enda framkomliga vägen. Kära Gud. Det är som att skulden för all olycka, skulden för människor då som kanske brottas med sin identitet och att de inte finner ro, finner vila, den skulden lägger man på den som säger att Guds ord är sanning. Den som säger att vägen framåt är omvändelse. Vägen är att försonas med Gud, att kapitulera inför Gud och låta Gud få resa upp en ny människa. För han är den som kan skapa liv i varje människa. Det blir konflikt. Det handlar om två vägar, en bred väg som är full av fördärv. Men under en täckmantel av kultur, av en bibelfientlig politik, av nöjen av på olika sätt. Och det fångar människor, det formar människor, det formar en hel ung generation idag genom våra utbildningsplatser, skolor främst. Så formas det här tänkesättet och det riktas mot Bibeln, mot Jesus. Men Jesus säger, det finns en smal väg. Den leder till livet. Och så säger han, kom. Gå på den vägen. Och här måste vi be, vi måste ropa till Gud för våra barn, för ungdomarna idag. Kär Gud, som är offer för det här bedrägliga spelet som finns. Man ska ju lyckas, man ska ju nå fram och uppnå helst målet för en karriär och få det gott ställt så att säga, få en bra status. Då har man uppnått målet. Men det är bara tomhet. Det är tomhet. Romarriket, det var ju väl utspritt. Det var ju verkligen riket framför andra riken. En av de städer som låg under Romarriket, eller alltså under kejsaren, det var ju Efesus. Och Efesus, det var en viktig handelsstad. Det fanns ett sjudande liv där, alltså ett affärscentrum med mycket import och export. Det var ett nav helt enkelt. Där, dit kom man och där kunde man alltid finna det senaste. Det mest aktuella, alltså senaste modet skulle vi säga. Och de rätta formerna och så vidare. Det fanns allting som människor trodde att de behövde. Där fanns det också ett avgudatempel. Eller flera. Man hade något som kallas för fruktbarhetens gudinna. Vi kan ju läsa i Nya Testamentet om hur pöben ropar mot Paulus och hans följe. Stor är Efesiernas Diana. Det fanns mycket som lockade. Och i det här så låg ju pengarna som en lockelse. För det man vände sig mot, det var att Paulus störde kommersen genom att förkunna evangelium. Kär Gud. Folks, det som Sverige under folkväckelsen, slutet på 1800-talet. Pubbarna fick stänga. Varför? För att evangelium nådde in i hemmen. Och så vidare. Det här, vi kan säga att det är en så oerhört kraftig evangelium. Men Efesus, det var mycket förförelse. Och mycket elände. Och mycket hat mot evangelium. Så kommer Paulus dit. Och han missionerar. Han når fram med budskapet och människor blir tagna. De omvänder sig och blir frälsta. Tar emot Jesus. Och så bildas det i Efesus en församling på Jesus Kristus troende och döpta människor. Och det blir som ett helt nytt samhälle. Alltså en helt ny grupp där med nya ideal som lämnar den breda vägen och börjar leva ett nytt liv i gemenskap med varandra och med Jesus i centrum. Och Paulus, han reser ju vidare och så skriver han vid ett tillfälle Efesiebrevet. Och bara en liten sats här i kapitel 2, vers 12. Så talar han om för mottagarna här som nu är heliga i Jesus. Han hälsar ju inledningen till alla de heliga i Efesus. Och så står det så här: ni var utan hopp och utan Gud i världen. Det var eran status tidigare. Då levde ni mitt i det här, antingen det här glamorösa kulturlivet som fanns. Eller på olika sätt var engagerade i Efesus nöjesliv eller politiska liv eller hjälpverksamhet eller vad det kunde vara. Men de var en del av allt det där. Men så fick de möta evangelium. Och vad hände? De fick ett hopp. Och Paulus skriver: ni var utan Gud och hopp i världen. Vers 13. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Vilket oerhört budskap. Människor längtar. Människor behöver få möta Jesus. Men om en blind leder en blind, vad händer då? Båda faller i gropen. Det gäller att ha evangelieljus. Det gäller att leva nära Jesus. Att få vara den här rösten. Den här hjälpen för människor. För att gå på breda vägen, det är att vara vilse. På ett sätt man saknar självkännedom. Men framför allt, man saknar kännedom om Gud. Och den som han har sänt, Jesus. Här är vårt ansvar, här är vårt uppdrag. Måla Kristus. Efesus var ju en del av Rom och antiken där. Man menar ju att Rom, det var ju en oerhört framstående makt. Man var moderna och förmer än andra. Och bara statusen att vara romersk medborgare, det vägde tungt. Det var något, en oerhörd position. Man hade så många fördelar. Och det, visst var det Paulus som sa till en under ett förhör. Den där förhörsledaren sa att han hade fått betala mycket pengar för sitt romerska medborgarskap. Men Paulus, han hade det genom födelsen. Det var det här man värderades i, om man var medborgare eller inte. Kära Gud. Det var ju många slavar också. Många människor som led svårt. Det fanns mycket förtryck och orättfärdighet. Men ändå, alla, oavsett vilket skick eller skikt som man var på, vilken nivå man levde på, så hade man det här gemensamt. Man vandrade på den breda vägen. För man saknade kännedom om Jesus. Och det här såg Paulus. Och han brann av iver, av en nit. Jag måste vinna människor. Man såg ju inget annat än det rådande, det runt omkring. Och Paulus, han skriver ett brev till Titus. Ett riktigt herdebrev. Där han ger goda råd och uppmaningar till Titus. Och i kapitel 2 och 3 så uppmanar han Titus att leva rent. Att leva osjälviskt. Och att vara ett föredöme, alltså ett exempel för människor. Och det tror jag också är oerhört viktigt. Det finns värderingar ute i samhället. Men det finns i Guds ord också. Att likbildas med Kristus. Och det innehåller så oerhört mycket. Som handlar om rättfärdighet. Utjämning. Att jag talar om här liknelserna som Jesus framställer. Om att besöka de sjuka. Att dela sitt bröd med den hungrige. Och så vidare. Det finns ett helt spektra av saker som är med och skapar församlingens identitet. Som visar att den är någonting långt mera än bara en grupp människor som älskar Jesus. Det för också med sig konsekvenser på alla de här planen. Och när vi läser om domen, så det Jesus lyfter fram, det är: vad har du gjort mot en av dessa mina minsta? De som var i fängelse och så vidare. Jesus lyfter fram orättfärdigheten som har präglat samhället, som präglar världen. Och vi kan se oss omkring på krigen och alla som drabbas, flyktingströmmar. Alla som svälter och så vidare. Och allt det här som dominerar vår värld. Här lever vi. Vi åtnjuter en välfärd i det här landet. Men så finns det ju en orsak. Var kommer våra resurser ifrån? Så börjar man syna. Just i dagarna talas det om hur försvarsmakten liksom kostar mer och mer. Men samtidigt hur tillverkningen och försäljningen av vapen ökar markant på grund av krigen och på grund av hoten. Det upprustas och upprustas och säljs vapen och det ger pengar och det ger välfärd. Gud ska döma. Men låt oss inte vara en del av allt detta. Låt oss vandra på en smal väg. Och det här kan vara svårt att konkretisera. Men vi vet att Gud hör bön. Och Gud, han ser till sin församling. Gud, han vill leda oss i den här tiden att fatta rätt beslut. Att ta rätt steg i olika frågor. Och så får vi bedja att vi alltid får handla rättfärdigt i det vi gör. Kär Gud. Ja, det här blev ett litet sidospår, men ändå hör det hit. Kär Gud. Paulus, han skrev till Titus. Och vi går till andra kapitlet. Titta där på från vers 11. Och när vi läser det här så kan vi se både den smala vägen och den breda vägen. Det är skillnader. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej. Här har vi en smal väg. Att vandra på den. Till vad då? Jo, ogudaktighet och världsliga begär. Här har vi en bred väg. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. En smal väg. I den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Halleluja. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. De här tre verserna, det är som ett helt liv. Handlar om hur vi ska leva och vad vi väntar. Leva i hoppet. Leva efter himmelrikets principer och värderingar. Vi vet, det som är värt något, det som består för alltid, det är det skatter som vi samlar i himlen. Allt som du gör för Jesus. Halleluja. Och det står i tredje kapitlet från början så här. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning. Att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. Och så påminnelse igen här. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Men så kommer vändningen. När Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Det var mycket text här, men så innehållsrikt, så välsignat. Allt det här har vi i Jesus. Kära Gud. Men det är så många människor som inte har detta. Kära Gud. Vi talade om Rom. Jag ska några ord till om Rom. Paulus, han ger en skakande bild utav det som kännetecknade just det romerska imperiet och hur livet var där i den här, om vi nu kallar det för den breda vägen så att säga. I Romarbrevets första kapitel så ser vi hur Paulus han skriver där hur det som dominerar samhället, det framkallar Guds vrede över människorna. Och inte bara Guds vrede utan Guds vrede från himmelen står det. Det är alltså ett himmelskt ljus som behövs för att avslöja mörkrets gärningar. Ett himmelskt ljus behövs för att människor ska kunna se vad det är de lever under. Ett himmelskt ljus som kan tränga in i människors liv så att man får syndanöd. Så att man får uppleva den här förkrosselsen. Jag är förlorad. Då finns det hopp. Människans slut, det är Guds början. I Romarbrevet 1 och 17 så står det så här: i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Det här uttrycket återkommer gång på gång i Bibeln. Alltså Guds rättfärdighet uppenbaras. Och när den uppenbaras, då avslöjas mörkrets gärningar. Vi läser vers 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem mot deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Vilken uppgörelse för Paulus här. Han skriver till församlingen i Rom. Han beskriver den värld, det samhälle de lever i. Och här ser vi människor som kände till och var utan ursäkt. Kom ihåg att vi läste i inledningen. Djävulen, han är lögnens fader. Han lurar människor. Han hugger tag i den han kan för att dra människan bort ifrån Guds närhet. Men Guds kraft är större. Den är starkare. Halleluja. Varje liten människa som kommer till insikt och som bara ropar efter hjälp till Gud, då är han där. Det är inte så att Gud, han, visst Gud ser alla människor, han ser all ondska, han ser allt som för sig går. Men han är inte där för att döma, han är där för att frälsa, för att rädda. Hans vrede behövs för att få upp i ljuset det som är nödvändigt till befrielse. Och när vi läser här Romarbrevet 1, och så fortsätter ju beskrivningen sen också om de här onaturliga förhållandena. Hur man med man har otukt och så vidare. Kvinna med kvinna. De här, allt det här som i samhället idag glorifieras. Allt det här som lyfts fram som någonting vackert, som någonting fint. Det är lögnen som härskar. Synden glorifieras och upphöjs till norm. Och begreppen vänds upp och ner. Och så framställs människor som lever under detta som lidande, som offer. Och där fördömer Bibeln deras liv. Och så vänder man sig mot Gud. Man vänder sig mot den kristna församlingen som lyfter fram värderingar som Bibeln säger att vi bör leva efter. Och så vidare. En ständig konflikt. Och det här varnade Jesus för. I mig finns ingenting som hör denna världens första till, sa Jesus. Finns ingenting. Det är en strid om människors liv. Om människors frälsning. I grund och botten så handlar det om att vi ska förkunna evangelium för människor. För evangelium är kraftfullt. Det är en Guds kraft till frälsning. Alltså en kraft som kan lyfta människor upp ur fördärvet. Halleluja. Kära Jesus. När jag tänker på den här beskrivningen vi har läst. Den är väldigt talande. Men in i den här världen. Kom ihåg det. In i Rom och dess innersta syndanästen så nådde evangelium. Och det nådde människor som en förlösande kraft. Pris för Gud. Men en människa som säger ja till Jesus, det förändrar allt. Pris för Gud. Det ger nytt hopp, skingrar mörker, hopplöshet och förtvivlan. Och ger den jagade ett fäste. Halleluja. Amen. Jesus sa så här, jag ska avsluta med det. I Matteus 12 och 21. Och det här gäller än idag. Och det här gäller för all tid. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Halleluja. Namnet Jesus. Sköna namnet Jesus. I det namnet finns befrielse från synd. Halleluja. Amen. Ska vi tacka Jesus tillsammans? Och så beder vi för varandra. Vi ber för församlingen. Vi beder för missionsbefallningen som Gud har gett oss. Att vi får nå fram till fler människor med det här budskapet, med kallelsen från Gud. Kom till Jesus. Upplev frälsning i ditt liv. Amen. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Tack att det finns kraft i evangelium, Herre. Halleluja. Tack att du, Herre, vill frälsa människor, Herre. Du vill rädda människor från denna fördärvets väg som dominerar i denna värld, Herre Jesus. Och jag prisar dig. Tack att det finns frälsning i dig, Herre. Tack att du vann seger på Golgata. Tack att du lät ditt blod flyta, Herre Jesus, så att vi därigenom kan bli frälsta, renade och nya skapelser i dig, Herre Jesus. Jag prisar och lovar dig. Åh Jesus, tack för denna stora kärlek som du visar, Herre. Du älskar varje människa, Herre Jesus. Ja, Herre Jesus Kristus, jag prisar dig. Tack att du har bön, Herre Jesus Kristus. Halleluja. Tack för seger i ditt namn. Amen. Amen.